Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Man kan känna sig som världens mest värdelösa människa i perioder. Inbillar jag mig, om man jobbar som revisor och har perioder av arbetslöshet, så kanske man inte tänker att man är så värdelös som person utan snarare som revisor. Och det, men i det här fallet som är mitt, så tror man ju att man är sämst liksom. Och ingen tycker om en. Och det sätter sig på självkänslan och det bara går ner och ner i den där spiralen liksom.
Thank you. Om du bor i Sverige och gillar populärkultur så minns du kanske vintern 2021. Den 17 januari det året slog en bomb ner i landets tv-apparater. Ja, trots att dagens gäst hade livnärt sig på sitt yrke i något decennium var det med tunna blå linjen i rollen som Magnus som Oscar Töringe blev en del av det kollektiva medvetandet. Och hur det var att breaka och att prata om att just breaka kommer vi till. Först ska sägas att Oscar är barn till Sanna Töringe och Anders Granström, den senare också han skådespelare. Och varför det är relevant, det får du veta om en liten stund i det 564 avsnittet av Värvet. När jag researchade dig, skådisbarnet Oscar Töringe, du är ju lite av en nepo baby som man säger nu för tiden.
Jo, precis.
Så studsar jag på en grej. Och det är att, nu kommer jag lägga ord i munnen på dig, men det känns som att du kapitulerade för skådespeleriet. Mm. Du har väl snarare sagt någonting i stil med att du skulle hitta din egen väg.
Ja, lite så.
Vad betyder det?
Nej, men det var nog att jag tyckte det kändes lite fantasilöst att gå. Jag tyckte, apropå nepo baby-grejen, att det kändes lite trist, att jag ville liksom hitta min egen grej. Men det tycker jag på ett sätt att jag har gjort. Min farsa gick inte scenskolan på det sättet. Han, liksom, jag gick och gått en annan väg än honom väldigt mycket. Sen vet jag inte om jag är en nepo baby egentligen. Alltså, för att, farsan var ju, han var ju väldigt känd back in the day, liksom, på 70-talet framförallt. Liksom, med hans teatergrupp som han var med och startade och drev, Oktoberteatern. Och en film som de gjorde som heter Sven Klangs kvintett, som är otrolig, som han spelade huvudrollen i. Mm. Och då, men sen jag började så har han ju inte varit liksom ett household name sådär, på samma sätt. Så jag vet inte, och vi bär inte samma efternamn heller.
Så du har inte haft något gratis hos castingagenterna?
Jag tror inte det. Jag tror att jag hade liksom något slags, på gott och ont, ett kulturellt, liksom, jag visste, jag kunde språket på något sätt. Och jag hade referenser som många liksom, vänner och alltså i min scenskoleklass och sådär, som kanske inte hade. Och det vet jag inte om det bara var bra alltid. Men jag visste liksom hur man skulle röra sig och föra sig lite.
Mm. Vad har du fått av morsan?
Minst lika mycket som av min kära far i, liksom, när vi pratar om de här sakerna som kulturellt kapital och så vidare. Mm. Hon är ju bibliotekarie i grunden och skribent och barnboks och kokboksförfattare bland annat. Så hon har mycket, hon har alltid varit frilans och suttit hemma och skrivit och skrikit på oss att vi ska vara tysta och sånt när vi är hemma. Mm.
Men har du skrivit så mycket?
Inte så mycket alls, faktiskt.
Okej.
Okay. Så det har jag inte fått av henne än så länge.
Nej. Men det är aldrig för sent.
Nej.
Men för att, ja, egentligen, full disclosure, jag tycker att det är svårt med er skådespelare, för att jag har en, det finns ju vissa frågor som återkommer helt enkelt, och en av dem som jag ofta undrar, och det är nog för att jag tänker så här, okej, hur skulle det vara nu då? Nu blir det ett stickspår. Mm. Men jag tänkte ju att jag skulle bli skådis. Jag gick på grannfolkhögskolan från där du gick. Jag gick på Östra Grevi.
Ah, ja, ja.
Som var lite mer light. Och därför så har väl det här varit fascinerande för mig. Så här, för det var väl lite sliding doors. Om jag inte hade haft så svår scenskräck så hade jag kanske också varit skådespelare då. Men då har jag tänkt så där. Men hur är det med det där att man inte, att man i så liten grad bestämmer själv vad man ska jobba med? För att det är liksom, man är i händerna på regissörer och castingagenter och så vidare. Och då har jag liksom återkommit till frågan så här, vad man, ja, men skrivandet ligger ju nära till hands, tänker jag, som något slags sidogig då, för att känna att, ja, men där har jag i alla fall kontroll, så att säga. Men har du haft andra saker där du har haft kontroll, eller har du haft kontroll i själva?
Ja, jag tänker att jag tycker det är rätt härligt att bara liksom föras hit och dit av andra och dras in i spännande olika och mindre spännande sammanhang, men att det är liksom någonting, det är någonting ganska ballt ur ett liksom livsperspektiv, att man bara flänger och flyter med på något sätt.
Men sen så har jag i liksom, vad ska man säga, i min teatergrund mycket, väldigt mycket från min pappa tror jag, men att där jag började plugga och då pratade vi, då var liksom den givna slutdestinationen var en egen frigrupp i Malmö med egen scen och liksom att det var dit man skulle liksom. Och vi startade en sån, men ja, sen så kom jag in på scenskolan och blev individualister och ville satsa på egna karriär. Så, då, men, så det har jag hela tiden som, jag går liksom och fantiserar och drömmer och förnular på vad det där skulle kunna bli. Att, ja, men ett eget hus, ett kulturhus, ett teaterhus, en scen, en, vad det kan vara, en grupp.
Mm. Var ska det ligga?
Jag vet inte, länge pratade vi om att vi skulle göra som på 70-talet liksom, att för dem då kulturpolitiken såg väldigt annorlunda ut då, så min pappas grupp, de startade nere i Lund, men sen så var det en kulturpolitiskt driven person i Södertälje som hörde av sig, som liksom bara handplockade dem och liksom värvade dem till Södertälje och gav dem en egen scen och en, liksom ett verksamhetsstöd och allting, så att och sen så körde de, så att, men och nu är inte Södertälje en liten stad, men då har vi pratat om att vi skulle göra det i typ, ja, men i Nässjö eller i kanske lite större, i Falun eller något liknande, där kulturlivet har liksom, där det har, ja, där de får sitt Riksteatern en gång i halvåret eller någonting, och sen så finns det inte så mycket mer, så eventuellt finns det en bio och så, alltså den typen av storlek på stad,
att man fyller ett hål verkligen.
Ja, lite så. Och att gå också lite motströms, det här var ju liksom 15 år sedan vi hade de här samtalen, men jag tror fortfarande på det, att det här urbaniseringen och det som vi också gjorde uppenbarligen, att alla flyttade, de allra flesta i alla fall flyttade till storstäderna och satsa på sig själv och så vidare och karriär, istället för att liksom se var finns det plats, var finns det behov, snarare än liksom att man går dit där jobben är då, helt enkelt.
Vad härligt. Berätta om den första gruppen då, för det låter ju spännande.
Ja, det var inte riktigt en fri grupp på det sättet. Det var ju en amatörteaterförening som vi var, och sen så det var ju ja, ideellt på alla sätt och vis, och men vi var amatörer och glada amatörer. Första och enda pjäsen jag gjorde där var ett ihopsatt verk på något sätt som vi kallade för Shakespeare i baren.
Jaha.
Så vi spelade på Stortorget i baren där.
Stortorget kan man säga är en restaurang, va? Där
ja, alla... precis. Eller vi spelade inte, vi spelade, det ligger precis bredvid liksom. Men det var, ja, det var en lite märklig idé. Så var det liksom massa olika scener från, ja, Shakespeares mest kända verk, och så de här karaktärerna möttes och utspelade sig saker.
Det låter kul.
Ja, det kanske det var alltså. Det var väldigt roligt i alla fall.
Ja. Mm. Men vad, om du liksom ansluter dig till en amatörteatergrupp, då har du ju någonstans upptäckt att det här ändå är någonting som lockar.
Ja.
När hände det?
Ja, men jag tror att det var så här, att det var för att jag var så fruktansvärt dålig i skolan och hade så urusla betyg. Så att jag hade liksom inga framtidsutsikter. Och då hade jag liksom, med mina klasskamrater, eller de som tog studenten samtidigt som jag, hade ju alla 20 och 0 på den tiden. Och alla skulle ju liksom bli läkare eller jurister på en gång. Okay. Och jag hade liksom inte en suck. Jag hade väl 8 år på komvux om jag skulle liksom komma ikapp dem.
Men hur kunde du vara så dålig?
Jag var slapp liksom. Jag skolkade mycket. Jag gjorde... pluggade inte till prov. Jag vet inte. Jag hade inte det förmodligen så liksom överprivilegierad, så att jag inte hade det där konsekvenstänket med mig. Att jag, det här kommer gå åt helvete. Och hur mycket mina föräldrar än var på mig, så var det någon slags, jag vet inte om det var, man kallar det revolt, eller det var bara slapphet, eller liksom, jag var liksom ingen, jag hade tyckte inte det var kul, antar jag.
Hade du andra grejer som var roliga?
Ja, men som att röka cigg och typ hitta på dumheter.
Mm. Ja, det är kul.
Det. Ja, det får man se.
Herregud, ja. Ja, jag fattar. Men hängde du inte med i högstadiet heller?
Nej, där blev det ännu värre. Alltså, vi hade en jävligt stökig mellanstadieklass. Alltså. Sydsvenskan skrev reportage om oss. Vi var avverkade klassförståndare på klassförståndare. Oh. Folk slutade, det var hemskt. Alltså. Och sen, jag tror också det var en sån här tuffhetsgrej, alltså som kille, att man skulle vara alltså, det var inte coolt att vara bra i skolan helt enkelt.
Mm.
Mycket det också. Mm.
Men vad fan, ändå du kommer ju bevisligen in på gymnasiet, så...
Ja, jag kom in på gymnasiet. Ja, ja. Alltså, jag har väl alltid balanserat den där också, för att inte liksom förutmjuka släkten, eller jag vill inte hamna fullständigt utanför. Det så mycket fattade jag. Men jag hade ofullständiga gymnasiebetyg, så jag, ja. Men sen så nu har jag pluckat faktiskt upp mina betyg sen efter, bara för att liksom av princip, för att jag ville ha fullständigt gymnasiebetyg. Mm. Så det har jag numera.
Snyggt.
Tack.
Men gjorde du det långt efter?
Nej, bara några år efter.
Gjorde du lumpen?
Nej.
Vad gjorde du efter gymnasiet?
Men då började liksom mitt liv. Då fick jag jobb, då flyttade jag till Malmö. Då tänkte jag, nu ska jag gå min egen väg här. Och så blev Malmö min stad. Det var liksom ingen av min familj som hade någon relation till den stan då. Så jag var först in där och fick jobb på Tempo, bar och kök. Där har du säkert hängt då. På den tiden,
Oscar,
om du minns det.
Om jag har hängt. Ja. Jag var där. Jag skulle rent hypotetiskt kunna vara den första som hade en krita. En lista i kassaapparaten.
Ja. Ja, men det var liksom enormt så här, karaktärs... vad heter det? Bildande, danande.
Mm.
För mig. Det var väldigt så här, formativa år. Och jag höll på med teatern vid sidan om lite grann. Sökte folkhögskolor och hade liksom någon slags riktning i det. Samtidigt som jag hade verkligen the time of my life på den där lilla kvarterskrogen som väldigt många känner till och har varit på. Men det var så mycket. Det var så många fina människor jag lärde känna där. Och det var fruktansvärt roligt. Jag jobbade där i säkert... i 5-6 år och sånt där, till och från, samtidigt som jag pluggar också parallellt.
Är det här precis efter millennieskiftet typ?
Ja, eller? Lite senare. Precis. Vad kan det vara? 2003-2004 där. Ja, precis.
Mm. Ja, då var min krita betald.
Ja,
jag har flyttat därifrån 97. Nej, det är inte säkert i och för sig. Men Roger hade nog bränt upp den eller något.
Ja.
Men... jag tycker det där var så himla... Jag antar att du inte var där när de öppnade.
Nej.
Men det var liksom någonting helt nytt. Och på sätt och vis här, det kanske är att dra lite stora växlar på det. Men det kändes... Alltså för det första så var Malmö en plats, tycker jag. Alltså, och jag har en väldigt romantisk bild av det. Men det var en plats där ingen... Alltså... Ingen riktigt tänkte på att man till exempel skulle kunna öppna en snygg bar.
Nej.
Och så kommer det tre typ konstfackelever och öppnar en snygg bar. Mm. Och så bara, wow, fan, man kunde öppna en snygg bar.
Mm.
Att vi inte hade tänkt på det. Eller liksom, ska vi bygga ett jättehögt hus? Ja, vi bygger ett riktigt jävla jättehögt. Mm. Alltså det känns som att så här, det, jag vet inte, det var som att... När jag flyttade dit så kunde man ju också bara öppna en port och kolla vem det var som ägde fastigheten och ringa och fråga om man fick bo där. Mm. Och så fick man ofta det.
Ja.
Det var liksom en annan tid. Folk tog inte för sig på något sätt.
Mm.
Och det känns som att Tempo var kanske lite före sin tid då. Men sen byggde man ett jättehögt hus och så fick stan självförtroende på något konstigt sätt.
Mm. Ja, det var... Folk kan ju prata om... Jag vet inte om det är så himla specifikt för Malmö. Alltså, folk kan ju prata om Hornstull på det där sättet också. Att det var liksom på tidigt 90-tal. Att det var fult och jävligt och liksom inget... Alltså, hände inte det där över hela Sverige? Sen var det vissa som var före andra bara. Och det, alltså att de... Det fanns ju ingen liksom... Det fanns ju ingen bra plan med den där krogen. Förutom att de var de liksom.
Mm.
Så att de hade ju inget liksom... Så som, det känns som att folk startar krogar idag. De sticker upp liksom fingret i luften och tänker bara så här, okej, men nu är det den här profilen vi ska ha det här käket, vi ska liksom utmana på det här sättet, det här är det nya, det här är det, och så vidare. De gjorde ju sin grej och det var det som var så tilltalande för alla. Att, men ja...
Det fanns inget koncept så att säga?
Nej, om man men kunde... det blev verkligen ett koncept.
Jo, men det gick inte riktigt att paketera. Man hade inte kunnat öppna en Tempo i Göteborg och i Stockholm.
Nej.
Och så hade det gått kanon.
Nej. Jag har letat efter mitt Tempo här i den här stan, men det är utan framgång, kan jag säga.
Är det inte Frippes?
Nej, det är det verkligen inte. Alltså, Baba Jan är där jag jobbade under scenskolan. Nere precis vid Orionteatern. Har du varit där?
Nej.
Väldigt trevligt. De har ju samma vibb liksom, att de, det är såna lite lätt excentriska karaktärer som driver och som jobbar där, och det är på deras sätt och villkor på något sätt. Mm. Och det kan ofta bli liksom manierat, tycker jag, när det ska göras, det ska vara liksom en servitör kommer ut och välkommen, nej, du ska ha detta, du ska ha detta. Alltså när de, vissa gillar ju det, vissa gillar inte det. Men det är ju, man kan liksom inte spela den rollen. Man måste vara den personen som är den där konstiga filuren som kommer ut och lite grann spela teater, men de, ja. Och Baba Jan har det där också. De har en helt annan profil, helt annan mat, helt annan liksom. Men de gör sin grej också. Och där jobbade jag. Det var också väldigt kul.
Vad härligt att du gjorde den där LA-grejen och stod på baren på kvällarna och skickade self-tapes och provspelade.
Ja, eller gick i skolan framförallt på dagarna. Okay. Var det ju under den perioden.
Scenskolan?
Ja.
Mm. Eller vänta, vad fan, gick du scenskolan i Malmö? Nej, jag är i Stockholm. Mm. Förlåt, nu blandade jag ihop det. Ja, just det. Men vad gjorde du på dagarna under tempoåren?
Då var jag nog bakfull och ofta. Och
traktade på jobbet?
Ja, ibland efter jobbet. Och så vidare. Men då pluggade upp mina betyg bland annat. Mm. Och sen kom jag in på den här folkhögskolan, Fridens folkhögskola. Och så jobbade jag kvar på Tempo på helgerna. Så jag åkte till Malmö och knägade och festade loss.
Var det internat?
Ja.
Var det underbart?
Underbart. Mm. Alltså det var fantastiskt. Det var liksom...
Fridhems. Jag sa Svalöv nu.
Ja, det ligger där.
Just det. Mm.
I Svalöv. Det var, ja, det var det bästa som har hänt mig. Alltså det var liksom så tillåtande, fint, varmt och alla de här olika linjerna. Jag tror att det var, eller vid den tiden hörde jag att det skulle vara Sveriges största internat. Över 200 personer som bodde där på heltid liksom och höll på med sitt och hade uppspel och det var liksom, ja, det var underbart. Mm.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Nu ska vi se, apropå skådisar, kollegor till dig. Jag pratade med en kollega till dig om dig.
Mm-hmm.
Och han sa med största kärlek så här att fan, vad kul att det har gått så bra för honom och att han, eftersom han är så bra. För vi skådisar är ofta jättebra, men det är inte alltid man får visa det.
Liksom,
utan man står på någon scen någonstans,
ja,
och visar det för 28 pers i taget. Ja. Liksom. Har du tänkt på det?
Ja, jättemycket. Alltså, i den här typen av situationer som vi sitter i nu får jag ofta liksom en vanlig ingång, inte den här typen av situationer, i liksom snabbare, kanske lite lättare intervjuer som man gör för tidningar och så vidare, så är det ofta en av de första frågorna så här, men hur känns det med genombrott eller break och så vidare. Och så då är jag alltid, ja, känner mig lite allergisk mot det begreppet, och så är jag noga och liksom påpekar att jag har jobbat, inte varit actor slash waiter utan varit skådespelare i 10 år innan jag gjorde Tunna blå linjen. Så att, ja, det är ju svinmycket tillfälligheter, och det var ju liksom en jävla flax för mig att jag fick lov att visa att jag var så bra som jag är i den, vilket jag tycker att jag är, och bevisligen många andra som har tittat på den. Men så är det ju. Det är ju en, liksom enorma tillfälligheter, och nu kommer ytterligare en anekdot. Apropå Micke Nyqvist, det var på scenskolan så hade vi så här rundvandring och lite, ja, vi var lite prao på Dramaten och Stadsteatern, och där träffade jag Pia Johansson. Hon tog emot oss där. Och på Dramaten var det en skådespelare som tog emot oss som pratade om Micke Nyqvist, att han, parallellt med Micke så var de liksom, de var up and coming och liksom hade jobbat på, så var det liksom någon sån där sliding doors, när någon skulle fått Hamlet och den andra fick något annat. Och Micke fick Hamlet och den andra fick den andra. Och sen var han kvar på Dramaten, det här var ju liksom 25 år senare, och han var bitter för att det inte liksom, ja, men han kändes liksom, det här hade hängt med honom, och han är ju fast anställd på nationalscenen, så att det är liksom ingen nöd på honom, men han hade nog ändå något slags, det där stinget i sig, att det, för Micke fick visa det, och så, ja, fick han göra precis allt möjligt efter det, och det fick inte den här skådespelaren göra. Så att det är ju de där tillfälligheterna hela tiden, och det, så att det ligger jättemycket i det, för att de som jobbar är ju, de allra flesta är ju väldigt, väldigt bra, för att de har hängt i och jobbat liksom. Och då blir man bra.
Men är, liksom, hur kom, eller ja, jag ser ju verkligen lockelsen i det, men givet hur svårt det är att liksom ändå lyckas inom citationstecken som skådespelare, liksom, varför utsätter ni er för det?
Ja, men i mitt fall så, drivkraften var nog många gånger liksom i perioder då jag har varit arbetslös, som precis alla andra av mina kollegor har varit också. Det hör ju till liksom. Men då liksom, när jag känt mig svag och så har det nog handlat om att jag inte vill misslyckas på något sätt. Alltså det är, jag vet inte, det är ju en drivkraft. Jag vet inte om den är så bra egentligen. Men att...
Jag kan inte ge upp nu.
Ja, men typ så. Mm. Och hur fan skulle det se ut? Och då skulle man bara tänka på hur det hade kunnat bli och så vidare, om man hade hängt i.
Mm, då hade du varit den där personen som visar runt på Dramaten.
Ja, kanske. Så
att men alltså, att liksom klara sig igenom de där arbetslöshetsperioderna, hur gör man det? Hur, alltså, du måste ju ta på en, tänker jag.
Ja, enormt gör det ju. Alltså... Man kan ju känna sig som världens mest värdelösa människa i perioder.
Och så ska du in och provfilma och mår röv.
Ja. Och precis måla upp de där, det där nyckelhålet framför sig och se de där oddsen och se, kanske stöta ihop med någon som är på väg ut från den här provfilmningen när man är på väg in och känner, ja, just det, men han har ju gjort det här och det här och det här. Jag har ju inte en suck liksom.
Mm.
Ja, det är ju piss tufft alltså. Det är det. Jag vet inte vad mer jag ska säga om det. Det är liksom jag har varit där. Jag kommer säkert hamna där igen, eller på att säga. Men det är liksom inte, det där går ju liksom i,
i vågor där. Ja, det är skithårt liksom. Och det är så hårt, för att inbilliga mig, om man jobbar som revisor och har perioder av arbetslöshet, så kanske man inte tänker att man är så värdelös som person, utan snarare som revisor. Och det, men i det här fallet som är mitt, så tror man ju att man är sämst liksom.
Mm.
Och ingen tycker om en. Och det sätter sig på självkänslan, och det bara går ner och ner i den där spiralen liksom.
Mm. Det finns en intervju med dig i P1. Det finns inte så många intervjuer med dig att lyssna på i alla fall.
Nej, jag har inte gjort så många sådana.
Men, och då får du frågan om liksom hur du tankar, och då svarar du, för du har ju jobbat väldigt mycket. Och då pratar du om dina barn, att de är någon slags ankare. Men innan de fanns, eller nu har du ju för sig varit farsa i 9 år, så då kanske de var med under vissa av de här tuffare perioderna.
Ja. Men då, alltså under de tuffa perioderna, då var det verkligen, då kunde jag gå runt och lossa, även om jag hade barn som gick i förskolan, så kunde jag liksom hänga på lekplatser och låtsas att jag var föräldraledig. Lite så. Okay. Eller, ska jag säga, att jag kunde verkligen se, ja, fantastiskt att jag kan vara mycket med mitt barn nu, för att jag har mycket tid över.
Mm.
Och jag försökte verkligen se de enorma fördelarna som det fanns med det. Även om vi kanske inte kunde åka på värsta semestern just den sommaren, så tänker jag att det var en period som man inte får tillbaks, och att jag liksom hade mycket tid med dem då. Mm.
Har du haft lätt för att, kanske för privatfrågan, men har du haft lätt för att vara farsa?
Ja, det har jag absolut haft. Faktiskt ganska lätt, utan att låta kaxig här. Men min farsa var en sån här superfarsa som hade ett barn på höften och ett som drog i brallorna, och så står han och lagar mat och sjöng en sång för samtidigt och sånt.
Mm.
Jag kan tycka det är krogsvängen har ju liksom det där, vad heter det, när man gör flera saker samtidigt. Jag tappar ordet på.
Ja, multitasking, ja. Säger jag nu.
Ja, det var något annat jag sagt, skitsamma. Ja. Men det där är det var en bra träning att jobba på krogen. För det har jag haft mycket glädje av med mina barn, att just göra det där. Mm. Och samtidigt försöka vara liksom, kanske prata med dem.
Är det, nu har ni varit ihop i 1000 år eller så, men är det till stor hjälp att vara gift med en skådis?
Ja, det är också en vanlig fråga.
Jag förstår det, förlåt.
Nej, det är helt lugnt. Alltså, för det är, man kan nog svara på dem på olika sätt. Ja, men det är det ju, för att det finns en förståelse för att och att man kan, framförallt är det ju att vi kan bolla och hjälpa varandra konstnärligt liksom, och ha spännande, intressanta samtal kring jobbet. Men just det logistiska kanske inte alltid är så optimalt.
Nej, det kan jag förstå.
Men det kommer bra saker ur det liksom. Nu spelade vi båda ganska mycket nu under hösten, och då fick våra barn lära sig hur det är att ha barnvakt 2 dagar i veckan, och det är det ingen som dör av, tror jag, om barnvakten är snäll.
Mm.
Och sen finns det ju fördelar liksom på andra sidan, att man kan ha perioder av arbetslöshet då man kan verkligen vara pappa.
Mm. Fint, trivs du med livet?
Ja, jag tror det.
Okej, okay. Vilket är ditt största problem?
Att det är nog balanserna och få ihop det på något sätt. Det har ju varit mycket fokus på mig själv här de sista åren liksom. Ja, hur man vill ha det och vem man vill vara.
Hur vill du ha det och vem vill du vara?
Ja, men det håller på att brottas på bollas liksom runt med.
Mm.
Ja, men jag är rädd för det där liksom, om det nog uppstår ett sånt moment där jag får en förfrågan som är för svår att tacka nej till, där jag ska vara borta alldeles för mycket från mina barn, då måste man välja liksom. Mm. Det är jag rädd för.
Men har du något sånt, står du inför sådana vägskäl nu?
Nej, eller Tunna blå linjen är ju ett sånt liksom. Då är jag iväg ett par veckopendlar är väl att ta i, men man reser jävligt mycket och man är borta liksom hälften av tiden, och det är mycket liksom.
Mm. Men i viss mån, ja just det, ja, de är, vissa går i skola, eller två av dem går i skola.
Ja, snart går två i skolan, ja. Mm.
Ja, jag fattar.
Jo, alltså, herregud, det löses. Men jag vet inte, det, jag har funderat på liksom, jag känner inte någon av dem i Skarsgård-familjen. Men jag kan föreställa mig att exempelvis att Stellan har varit borta och filmat mycket. Och det har varit jättebra för dem säkert. Jag vet inte hur de ser på det. Eller någon annan familj. Jag vill inte ta dem som exempel. Men där det är, eller där det liksom inte finns ett alternativ. Där det är så att en förälder jobbar på oljeplattform. 2 veckor och är hemma. 2 veckor. Då är det ett liv. Mm. Alltså, man jämför sig lätt med många andra som har inom citationstecken vanliga upplägg. Liksom. Och det kanske är orättvist. Ibland. Nu flummar jag iväg här.
Nej, men jag tyckte det här var jättespännande. Just liksom, om jag bara skulle gissa. Nu har jag bara intervjuat 2 av Skarsgårds söner. Men jag tror inte att de... jag tror att det fanns kärlek.
Ja, ja. Det ifrågasätter jag inte överhuvudtaget.
Alltså så här, jag tror inte att det faktum att han har jobbat mycket... Alltså så här, för att, vad är alternativet då? Alternativet är att du går hemma och är olycklig för att du inte gjorde det där.
Ja, kanske. Ja. Precis. Ja, men det, precis. Det sätter fingret
på. Och då
är
du en sämre pappa.
Ja. Så kan det ju bli. Absolut.
Om du kommer hem med ytterligare någon statyett efter Tunna blå linjen säsong 3.
Ja.
Du, ska vi... Jag vet inte. Vi måste avsluta på något jävla sätt. Det var så skönt förut när jag hade standardfrågor för det. Okay. Men
vad var de?
Vill du rekommendera något?
Ja, just det. Mm.
Och vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker 100% att du ska intervjua Ardalan Esmaili.
Tack för tipset.
Han har så bra tankar om det här jobbet. Just han är skådespelare också.
Jag tänker inte ställa de där frågorna, så du behöver inte svara egentligen. Okay. Men däremot, vad ser du fram emot?
Sommaren är väldigt mycket jag ser fram emot.
Ledighet?
Ja.
Mm. Inte allsvenskan premiär?
Jo, jättemycket. Det är pirrigt och kulan är snart i luften. Det är en väldigt speciell tid på året. Så det ser jag också väldigt mycket fram emot. Men jag ser fram emot mycket. Jag ser fram emot telefonsamtal, eventuella telefonsamtal från min agent om trevliga jobb som kanske dyker upp runt hörnet.
Ringer det mycket från agenterna?
Ja, de ringer, vi hörs någon gång i veckan så här. Vi har jättefin relation. De är super. Jag älskar dem.
Inget från utlandet eller?
Nej, ja, lite Finland och jag hoppas jag liksom, jag vill verkligen in i Danmark, men det är nästa steg för mig, känner jag.
Nämner du Thomas Winterberg så stänger jag av intervjun direkt.
Okej.
För det har du gjort hos alla andra. Men nu gjorde jag det. Tack för att du kom, Oskar.
Tack snälla för att du fick komma.
Oskar Töringe, och innan jag pratar färdigt om honom ska jag säga eller påminna om att Värvet söker dig. Eller någon du känner kanske. Vi ska nämligen ha sommarvikarier i juli. 4 till antalet och 3 av dem har jag bestämt alldeles själv. Men det fjärde, det är upp till er som lyssnar. Så har du en idé till en intervju, ja men skicka då ett DM på Instagram till @varvet. Och jag vill verkligen uppmana alla att se Limbo. En jättefin och jobbig och modig serie där Oskar Töringe alltså ser ut att ha suttit vid en dator. Och han gör det fantastiskt bra. Även i Comedy Queen är en otrolig kanonbok som blev film. Se den. Med det tackar jag, Kristoffer Triumf, Ninni Westin och Acast för idag. Hoppas vi hörs om max en vecka. Kram, hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about it.
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.